Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
Välkomna till säsongens sista avsnitt av Gigwatch-podden.
Tack.
Jag heter Linnea och med mig i studion idag har jag, vill ni presentera er?
Anton.
Mina.
Hur är läget med er?
Jo, men det är rätt bra. Jag har julfikat halva eftermiddagen.
Dyra fackliga pengar.
Ja, mitt fackförbund hade så ett erbjudande. Eftersom jag är skyddsombud så kunde jag få kuponger och köpa fika till hela arbetsplatsen. Så nu är jag favorit där, kanske.
Så bara fördelar med att gå med i facket helt enkelt?
Ja, man får fika.
Och jag bara räknar ner och väntar på att det här skitåret ska ta slut. Nu är det inte så mycket kvar.
Men nu är vi inne i sista rycket. Mm. Tror vi blir 2024 bättre?
Nej, jag tror det kan hända en massa skit.
Vi får väl se.
Vi har lite olika grejer med oss idag som vi tänkte prata om.
Högt och lågt.
Högt och lågt, verkligen. Jag tänkte prata lite om automatiseringshypen. Igen. Mm. Som vi återkommer till. Mina, vad ska du prata om?
Jag tänkte prata om, utifrån en artikel i senaste numret av tidningen Brand, om glesbygd versus storstad och gigekonomi, typ.
Vem vinner?
Ja, vem vinner?
Vad ska du prata om, Anton?
Jag har ett mer seriöst ämne och ett lite mindre seriöst ämne. Det mer seriösa ämnet är ett EU-direktiv som röstades igenom igår.
Sexigt ämne.
Ja. Men ja, ändå viktigt. Och sen det andra ämnet är cykelbud i snöstorm.
Utifrån ett viralt TikTok-klipp.
Ja, just det. Jag har laddat ner TikTok.
Du var lite orolig att de skulle ha en övre åldersgräns.
Ja,
lite som så. Dig.
När du skulle fylla i födelseår.
Ja, jag tror att jag kommer få radera den där innan min dotter upptäcker det.
Sjukt. Men vi kom mer om det senare, eller vad säger man? Jag tänkte börja berätta lite om det jag har funderat på. Nej, men för det var så, i slutet av oktober så avslöjade SVT att Vårdguidens digitala plattform 24, jätteoklart. Vårdguiden har en chattbot som heter Plattform 24. SVT avslöjade att det var en hemlig rapport som liksom studerat den, hur den egentligen funkar, och kommer fram till att den funkar jättedåligt.
Var det en intern rapport liksom, eller?
Jag vet inte riktigt hur hemlig den var eller varför SVT fick tag på den. Men den var väl inte offentlig, antar jag. Men den visade i alla fall att den här chattbottens syfte är liksom att när man kommer till Vårdguiden, istället för att först prata med en riktig människa som gör en bedömning, liksom ställer lite frågor, gör en bedömning av så, okej, men är det här någon som har typ slagit i stortån eller är det någon som har en hjärtattack och liksom prioriterar ut efter det, så skulle den här bedömningen, som jag tror kallas triagering, ske automatiskt av den här botten, att man klickar i en liten enkät och sen gör den en bedömning. Men botten har fel i vart tredje fall. Så att antingen så prioriterar den uppåt fel så att de missbedömer att läget är allvarligare än det egentligen är. Och det är ju inte bra, för att då tar man ju liksom resurser från andra personer som är sjukare. Men vad som var mer allvarligt kanske var att ibland så bedömde den också felaktigt att folk var mindre sjuka än de egentligen var. Vilket gör att de fick vänta på vård längre än nödvändigt. Och för något år sedan så slutade en av regionerna också med den här plattformen. Region Jämtland slutade sommaren 2024 efter att en kvinna med pågående hjärtinfarkt sökt sig till vårdguiden via den här botten och de hade bedömt henne som så inte i behov av vård.
Mm. Är det det man gör när man har hjärtinfarkt? Så chattar med någon?
Men jag tror kanske inte att, eller det vet ju inte jag, men jag antar att man kanske inte vet att man har hjärtinfarkt utan att det kanske är så, åh jag är alldeles yr, jag har bröstsmärtor, borde jag åka in till sjukhus? Och så är de så, nej, ta en Alvedon. Just det. Och då undrar man ju, varför håller man på så här? Med bottar som är så jävla dåliga.
Kan det vara så att man vill spara pengar?
Ja, men precis, för det är ju en teori. Men jag funderade på, liksom, är det än så mycket billigare? För det är väl inte som att de här chattbotten är gratis, liksom, som de har hittat ute på marken. Alltså den kostar väl jättemycket pengar också, säkert. Men det, jag kan känna att liksom, digitalisering, när man pratar om det särskilt liksom, i välfärdssammanhang, att det liksom, på något sätt får ett egenvärde, att allt ska strävas mot att digitaliseras. Och sen varför man gör det, eller liksom... vad det fyller för funktion, behöver man aldrig motivera.
Mm. Det bara antas automatiskt att det blir smidigare och mer effektivt. Liksom. Mm. Men som det här visar, alltså, när det blir så här fel också, då är det ju ja, en massa resurser till att liksom, hålla på och krångla och fixa och greja med det. Liksom.
Ja, men verkligen. För då behöver det väl sitta någon riktig person och övervaka den här. Så att inte den skickar alla personer med stroke typ, till längst bak i kön. Så då blir det ju dubbeljobb för folk. Men alltså, jag hade egentligen tänkt ha en spaning på det här kring AI. Men sen när jag kollat så det räknas tydligen inte som AI, tror jag, den här chatbotten. Utan den är automatisk på något annat sätt.
Ja, men det är inte så långsökt att börja tänka på AI. Nej. Ändå. Eller liksom bara...
Det är ändå inom samma liksom, diskurs, eller vad man ska säga, eller samma sfär, eller... Alltså just att man tänker att allting ska bli smidigare och bättre. Liksom, genom att man...
Men just den här tanken att liksom ställa en diagnos är... Det är bara att klicka i några liksom checkboxes eller så här, vad heter det, fält. Liksom, att, ja men okej, okay, du klickar i där, då har du det här. Liksom. En människas kunskap som kanske har gått 7 år på läkarlinjen reduceras till det.
Mm, man kan göra ett tillräckligt bra trädiagram som liksom fångar in alla sjukdomar som finns.
Ja.
Men jag funderade också på, eller just med AI och automatisering, att det kanske också känns som att man ofta blandar ihop de begreppen. Allt som är automatisering är inte AI. Men kanske också att man gärna vill prata mycket som AI för att det varit en sån jävla hype kring det.
Men AI är mer sannolikhet, eller? Som jag förstod det, så det här ChatGPT, det letar efter liksom vad är det mest sannolika ordet som kommer efter den här följden av ord och bygger vidare på så. Alltså att det är baserat på någon slags sannolikhet.
Ja, precis. Alltså jag tror att de flesta är baserade på sannolikhet. Men grejen med AI är ju att man tränar liksom algoritmen på grundmaterial. Att den ska lära sig känna igen någonting. Så att den liksom ska bli smartare. Och också kanske medans den är i bruk så fortsätter den liksom träna. Så att den inte liksom bara en algoritm som ser likadan ut hela tiden.
Ja, just det.
Utan den förändras hela tiden och förhoppningsvis förfinas.
Mm.
Den här är då korkad för att den kommer göra samma sak dag 1 som den gör dag 1000. Men det är också intressant. Eller jag läste någonstans också så bra källa. Dra i röven. Men att de här språk AI-programmen, alltså typ ChatGPT och sånt, att de har blivit sämre med varje version. För att de tränas på användarna och användarna är så jävla dåliga. Och så rapporterar typ fel svar och grejer. Men jag kan ändå tycka att det är lite sympatiskt med AI på det sättet, trots alla sådana domedags visioner ibland som målas upp, att AI på något sätt har blivit mer lika oss människor i att den har mer mänskliga fel.
Mm.
Alltså det kallas ju AI-hallucinationer när det dyker upp oförklarliga, felaktiga outputs typ i ett sånt AI-chattprogram.
Ja, just det.
Ibland ljuger den ju bara rakt upp och ner.
Ja, ja, men den liksom hallucinerar fram något som inte liksom är baserat på träningsdatan, utan motsvarigheten till att dra en fakta ur röven har också nu robotar kunnat göra.
Ja, just det. Men alltså, så här, medicinsk etik, vad finns det i ett sånt här sammanhang?
Tänker du vem som liksom är liksom ansvarig?
När man gör det här, liksom, finns det ingen prövning? Eller, det känns, eller jag vet inte, de kanske har godkänt det, men med så stora risker för att det blir fel. Så.
Ja, man tänker lite så här, hade de inte testat det tillräckligt heller innan de, om det ändå är så pass allvarligt som var tredje gång liksom, som nu blir fel. Men det är som att jag tycker att det finns en sån tendens att man... Det finns en sån lite naiv optimism, typ att man tror hela tiden att varje sån här grej så tänker man liksom att så här, nu löser vi, alltså så här, nu får vi till det, nu lyckas vi täcka in alla sjukdomar som finns och nu lyckas vi lära det här programmet att det ska liksom, ja, kunna identifiera allt det här och liksom... Det är jättesmidigt, så här, man bara klickar i. Och så, alltså, det är ofta så där med olika nya såna lösningar. Och sen så bara i praktiken så...
Liksom, funkar den inte så bra som de har sålt in det som.
Ja.
Men just det här med, vad säger man, etik eller ansvar som du var inne på, Anton. Det känns verkligen som en genomgående grej. Just att så, okej, men om man kommer till en läkare och så är läkaren så, säger något helt sjukt typ, eller så ger en helt fel behandling, opererar in en extra luftstrupe typ, eller något sånt, då kan man ju ändå ställa läkaren till svars. Medan som det är så, den här botten har gjort det. Det finns liksom inget, när det går fel så finns det inget sätt att hålla någon ansvarig som ett så skyddssystem typ, för att det inte ska gå fel. Det du kommer prata om alldeles strax, Anton, det här med EU-direktivet och algoritmisk management. Går inte det in lite på det temat också?
Jo, de har fått till en skrivning kring algoritmisk management. Och det är väldigt bra, tycker jag, att man får med det. Därför att det är en väldigt viktig del av liksom, det som skiljer gigarbete från annat arbete.
För vad handlar algoritmisk management om? Vad är det direktivet vill reglera för något?
Framförallt vill man förhindra datorer i att fatta viktiga beslut. Så som att avskeda folk. Vilket har skett liksom med flera plattformar. Det är det man kallar för robo-firings på engelska. Alltså datorn läser av dina liksom, siffror och bestämmer att nej, men vi avskedar dig. Och det är också för att det inte finns någon anställningstrygghet i gigekonomin, såklart. Som det går att göra det. Men jag tycker det är bra att man börjar titta på de här sakerna. Och där ska man veta att liksom, alltså det finns fackförbund och aktivister som har gått igenom så här, tiotusentals olika loggar från Uber och liksom för att förstå hur deras datasystem funkar. Varför blir det så här? Varför blir folk avskedade? Alltså, förarna får väldigt lite information kring de här sakerna. Så att man har jobbat på det jättelänge. Och nu har vi fått liksom en instans, också en viktig instans, EU, som går in och lagstiftar om det här.
Men jag tänker, om man backar bandet lite, säg att jag vet ingenting om EU-grejer, vilket är sant. vad är det här för förslag?
För 4 år sedan så bestämde sig vänstern i EU för att lägga fram ett förslag om reglering av gigekonomin. Och då handlar det framförallt om det som man kallar för anställningspresumtion. Alltså att man inte ska kunna antas vara egenanställd eller egenföretagare. Utan om man jobbar som en anställd, då ska man också räknas som en anställd och ha de sociala rättigheterna.
Just det, så lite det vi brukar kalla falska egenanställningar.
Just det.
Vill man komma åt med lagstiftning på EU-nivå, eller?
Och sen har det hållit på i 4 år. Jag har ju varit nere i Bryssel 2 gånger på möten. Och det är liksom hela tiden, ja men dels så här, parlamentet lägger fram det, kommissionen kanske har sitt att säga. Sen är det, har Uber otroligt många, jag tror de har 20 lobbyister bara i Bryssel.
Perfekt.
Så att det är, det händer saker med det där direktivet längs vägen hela tiden. Och som jag förstod så var det här inte liksom, det var inte riktigt det direktivet som man ville få igenom från vänstern från början. Utan det har kompromissats och vattnats ur. Nu är det ju så att man har 5 indikatorer. Och om man prickar 2 indikatorer så ska man räkna som anställd. Och alltså det är sådana saker som om arbetsgivaren kan begränsa hur mycket lön du får tjäna. Om de övervakar arbetets utförande, ofta digitalt då. Om de kontrollerar hur arbetsuppgifter fördelas. Om arbetaren har möjlighet att välja sin arbetstid själv. Och om arbetaren har möjlighet att organisera sitt arbete och bestämma uppgifter själv. Pontus pratade ju om det här i ett tidigare Gigwatch, eller Gigwatch-podden avsnitt. Att med den här klassificeringen så faller till exempel TipTop och TaskRunner utanför. Medan Uber Eats och Volt och sådana hamnar innanför. Alltså,
TipTap, hur kommer det sig?
Ja, men TipTap, de styr, det är mer som en marknadsplats för olika tjänster. Mm. Medans matbudsföretagen, de styr exakt vad man får för ersättning och så. Man kan inte liksom reglera sina tider på det sättet. Och det är ju olika sorters verksamhet. Liksom, TipTap kanske kan hämtas lite när som helst under en dag eller så. Och att det blir en överenskommelse mellan kunden och budet då. Så att det som är lurigt här är att förslaget är inte färdigt. Alltså det är inte färdigskrivet. Så vi vet ännu inte helt hur det kommer se ut.
Men vadå, har det inte gått igenom?
Alltså de har kommit till någon slags överenskommelse. Ja, men, och jag måste bara säga det. Så här EU-grejer är väldigt svåra att greppa. Alltså processerna, det är typ bara de som bor nere i Bryssel och liksom lever inne i EU-parlamentet som verkar kunna säga något säkert. Men vänstern i EU säger så här, ja, bra att det här röstades igenom nu. Men de är naturligtvis ändå intresserade av att försvara sitt eget förslag, även om det är delvis urvattnat.
Men vadå, det har röstats igenom?
Ja.
Men det är inte klart?
Men det är inte färdigskrivet på något sätt det här. Och sen är det också så att det så här ska ju sen implementeras av medlemsländerna.
Just det.
Och medlemsländerna har rätt att lägga till såna här kriterier då.
Okej, så de skulle kunna lägga till något jättespecifikt. Typ ja. Om det ska räknas som anställd så måste det stå högst upp med röda bokstäver i ditt anställningsavtal. Annars är du gigarbetare.
Ja, alltså, ja, eventuellt. Och det vi framförallt vet är ju liksom gigföretag är mästare på att hitta kryphål. Gigföretag jobbar med digital teknologi som hela tiden utvecklas. Så att liksom, även om man lyckas täppa till vissa kryphål nu så betyder inte det att man lyckas för evigt.
Just det, om det tar 5 år att ta fram en lag så hinner mycket hända på den tiden.
Tänker samtidigt att också så där att även om det kommer en lag så om inte arbetarna har en styrka att hävda sig så spelar det ingen roll. Lite som när vi såg Foodora teckna kollektivavtal och skyffla över sina anställda i ett annat bolag.
Det alltså, blir symbolgrejer.
Liksom. Ja, verkligen. Men det är ändå, det här är liksom över hela Europa. Så någonting betyder det ju säkert. Mm. Men exakt vad det kommer innebära tror jag är svårt att säga.
Mm. To be continued då. Mina, har du något på hjärtat?
Ja.
I podden idag?
Jag har något på hjärtat. Som jag nämnde lite innan då, så har jag läst en kort liten text i tidningen Brand. Senaste numret som jag tyckte var lite intressant. Den är liksom, ja, den är kort, men jag tänker att det är ett bra diskussionsunderlag liksom.
Och Brands senaste nummer hade väl tema glesbygd, eller hur var det?
Ja,
Kamper i norr.
Ja, just det, precis. Kamper i norr heter jag. Mm.
Så kanske inte glesbygd, men ja. Norra Sverige. De får ett nummer.
Ja, på 10 år. Yes, äntligen händer det. Jag tänkte att jag skulle läsa upp. Jag får se lite hur långdraget det blir, hur mycket jag läser upp, men om det blir hela eller delar av det. Men jag tänker att det är bra så vi vet vad vi snackar om. Liksom. Den är skriven av Helena Hägglund förresten. Okej. När storstäderna allt mer präglas av anonyma transaktioner i gigekonomins spår tvingas man i glesbygden i norr skapa samhällen som upprätthålls av relationer. I sin bok Skuld, de första 5000 åren, menar antropologen David Graeber att själva grunden för alla samhällen, det som faktiskt gör samhället möjligt, även det kapitalistiska, är kommunism. Graeber menar då inte kommunism med stort K, som politisk ideologi och som i arbetarnas övertagande av produktionsmedlen. Istället talar Graeber om vad han kallar baseline kommunism. Men det menar han att så länge människor inte betraktar sig som fiender, behovet verkar rimligt och kostnaden inte anses för hög, så kommer människor att agera utifrån principen av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Denna kommunism belyser betydelsen av allas vårt ömsesidiga beroende av varandra i samhället. I grunden handlar det om att hjälpas åt, om inte annat för att det är det mest effektiva sättet att få något gjort på. Även om principen finns i alla samhällen ser jag den ofta tydligast i Norrland, eller snarare i glesbygd och småstäder. Jag kommer själv från en visserligen inte så liten stad i norr och har alltid tagit det för givet att man hjälps åt, att släktingar, grannar och vänner ställer upp. Och att jag i min tur har en skyldighet att hjälpa dem. Det är djupt rotat i mig och jag har därför ofta blivit konfunderad när jag mött andra som inte frågar om hjälp, som menar att det är en dygd att klara sig själv. För ingen klarar sig själv. Det är liksom grejen med att vara människor i ett samhälle, att vi är beroende av varandra. Min ena bror, som fortfarande bor i den norrländska stad jag växte upp i, har nyligen byggt om sitt hus. När han behövde gräva upp tomten för att lägga ny grund kom en bekant i familjen med sin grävmaskin. De drack kaffe ihop och min brors dotter fick sitta med i hytten. Det hela var också redan bekostat eftersom min bror tidigare dragit el hos mannen med grävaren. Det var det enklaste och rimligaste sättet att lägga upp arbetet på för de båda. I storstaden jag flyttat till känns det upplägget nästan omöjligt att föreställa sig. Graebers bok kom ut 2011. Det har gått 12 år sedan dess och västvärldens städer har förändrats markant av den så kallade gigekonomin. Företag inom gigekonomin erbjuder och tjänar mycket pengar på appar som förmedlar tjänster för matinköp, hemstädning, barnpassning, transport och mycket, mycket mer. Tjänsterna marknadsförs som bekvämligheter som sätt att spara tid på i den stressiga vardagen. Men jag tycker att det ligger närmare till hands att beskriva det de säljer som tjänsten. Köpa sig fri från de relationer som utgör samhällsgemenskapen. Den gigekonomi som är mest framträdande i storstäder, men som sakta men säkert tar över även mindre städer, urholkar således det mest grundläggande och effektiva sättet att ordna samhällen på. Att hjälpas åt med basala uppgifter utan konstanta överlägganden om ekonomisk vinning. Graeber menar att kommunism utgör grunden även för ekonomiskt transaktionella relationer, som traditionell handel. Den som till exempel har en butik eller restaurang tvingas ha en relation till kunderna som handlar där, och de tvingas hjälpas åt att förhålla sig till varandra. Men den relationen försvinner när betalningen sker anonymt via en app och matvarorna lämnas utanför dörren. Upplevelsen av att tillsammans utgör samhället och att tvingas förhålla sig till varandra går förlorad. Men det är trots allt ett fenomen för städerna, och mest påtagligt i de större. Foodora finns inte på landet, och vill man ha tillgång till butiker och restauranger där måste man lära känna grannarna som handlar där, personalen som jobbar där, och man får gemensamt kämpa för att de ska få finnas kvar. Avsaknad av marknadens utbud och bekvämligheter tas nästan alltid upp som något negativt när människor någon annanstans ifrån talar om norrländska samhällen. Denna påstådda avsaknad är också något som växande kommuner i norr ständigt nervöst förhåller sig till i sin marknadsföring. Men det finns ingen avsaknad i norr. Det är bara att man tvingas ha relationer till de andra som lever där.
Ja. Mm. Spännande artikel.
Mm.
Varför ville du ha med den här i podden, Mina?
Jag tror jag fastnade för... jag har inte... på något sätt har jag inte tänkt så mycket på gigekonomin ändå så tydligt kopplat till liksom storstad. Även om det ju... alltså, såklart är det ju i storstäderna som det är mest av det. Men jag har inte tänkt så mycket på relation... alltså, det är ju en praktisk grej som vi pratade om innan. Det är ju, det blir liksom inte lönsamt att ha den här typen av tjänster i mindre samhällen för att det ja, men inte kommer vara lika många kunder helt enkelt. Liksom. Men det var intressant att fundera lite kring hur, hur man förhåller sig till och kanske har tvingats förhålla sig till, vilket har liksom... alltså hur man förhåller sig till varandra och att hjälpa varandra och så. Hjälpas åt liksom. Och hur, det, hur man bygger upp, har byggt upp en gemenskap kring det på ett sätt. Medan man i större städer ofta lever mer isolerat från varandra. Liksom.
Alltså jag tänker på liksom, innan man började prata om gigekonomi så pratade man ju om delningsekonomi.
Mm.
Och den byggde ju mycket på sådär, ja men vad dumt om att alla ska ha en borrmaskin, det är väl bättre om man kan låna den av varandra eller ha någon slags system där man hyr.
Grannskapet liksom, ja. Att man behöver bara ha...
så att det var mycket de här sociala värdena och alltså mycket det här med att det är bra att göra saker tillsammans och sådär som man tryckte på då. Mm.
Men som vanligt så är det väl liksom kapitalistiska krafter som plockar upp de här grejerna. Alltså, precis, det känns ju som att i grunden så finns det ju, eller har funnits ett sånt tänk på något sätt. Liksom.
Mm.
Och man skulle ju kunna göra det på det sättet. Alltså, det finns ju väldigt mycket i liksom, gigekonomin som man hade kunnat göra på ett helt annat sätt. Liksom. Hjälpa varandra med. Så, ja.
Ja.
Verkligen. Ja, men det känns ju som lite kärnan i det texten beskriver.
Mm.
I, vad säger man, liksom inlämmandet av sociala relationer i en marknadslogik.
Ja, verkligen.
Liksom att man istället för att göra grejer och inte någon tjänar pengar på det.
Mm.
För jag tycker att ett bra exempel på det är typ med Jepster. Att de har ju drivit hårt typ att så... åh, du vet när du brukade klippa gräsmattan hos grannen för att få lite extra godispengar typ när du var liten.
Mm. Lite som nostalgi, liksom mys typ.
Ja, eller liksom kanske vänder sig till folk som är unga idag. Men liksom så, nu kan du göra det men du slipper att så du typ går till den här grannen som du känner lite och klipper gräsmattan utan du kan bara så
slipper bli stelt.
Du kan bara öppna den här appen. Typ, och det är bara annars så, något främmande barn typ, eller något främmande gräsmatteägare. Och så kan också så Jakob Rudbeck som äger Jepser-appen också få lite pengar typ.
Mm.
För att han plötsligt är inblandad i det här gräsklippandet liksom som förut. Alltså så här, visst det kanske var några symboliska pengar inblandade men det var ju liksom inte ett företag.
Nej.
Det var ju liksom en informell ekonomi.
Mm.
Allt för att slippa, vad heter det, lite awkward, så här småprat med någon man halvkänner.
Ja, men jag antar att det är lite samma som i det här exemplet när det är så polan med grävmaskinen kommer och gräver istället för att man anlitar ett företag och betalar någon liksom för att gräva. Men jag vet inte riktigt om jag håller med typ om alla delar i artikeln. Eller jag tycker typ kanske att den är lite målar så breda penseldrag. Typ.
Mm.
För att å ena sidan så visst det kanske är jag också som så stadsrotta alltid bara bott i Stockholm så det här kanske är helt sjukt perspektiv för att jag inte vet hur det är resten av Sverige. Disclaimer. Men alltså så här, jag tycker kanske inte att det är alltså så här, man lånar väl lite grejer av grannar i Stockholm också, ja, beroende på var man bor. Sen kanske man inte lånar en grävmaskin, men det är väl mer för att ingen i Stockholm
behöver en grävmaskin.
Har en grävmaskin ja. För det första, men alltså man kanske lånar en slagborr.
Ja.
Eller?
Jo, men det finns ju också en risk med att göra liksom, den här typen av generaliseringar. Det blir ju väldigt lätt också att man så här romantiserar på landsbygden där alla bara så sitter och fikar i varandras trädgård dagarna i ända. Alltså så, det är ju såklart mer komplext än så liksom, men om man ser det mer som någon slags generell, jag vet inte, ja, men just också för, som sagt, det känns som att en sak som texten också nämner liksom är ju att så här, om inte annat för att man har tvingats till det. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara att så här, allt är så himla härligt jämt och folk bara så här, älskar att hjälpa varandra, utan det, ja, just för att så här, som sagt, typ gig-ekonomin har ju inte kunnat etablera sig på samma sätt där, och så här, man har behövt hjälpas åt för att det är kanske så här, man kan inte bara gå till närmsta liksom affär hur som helst och köpa någonting, utan man har behövt liksom också av sådana skäl liksom behövt hjälpas åt liksom, och då...
Och jag tänker att steget längre där är väl också i sådana små byar där typ mataffären lagt ner och man istället får starta upp det som en förening, att liksom det finns inte längre något, vad säger man, underlag för en affär på den fria marknaden att tjäna pengar här, men det finns ett intresse av de som bor att kunna köpa mat, så precis, då driver man det liksom i ideell regi istället.
Ja, precis, och då, det är inte nödvändigtvis att det behöver komma ur någon form av liksom starkt så här idealistisk tanke eller sådär heller liksom kring, alltså, utan det är ju också för att typ man måste ha mat, alltså, tänker jag.
Mer en nödvändighet liksom.
Ja.
Men vilka, om man skulle tänka sig gigtjänster för landsbygden, vad tror ni skulle funka?
Alltså, inget. Eller vad, alltså, de kan inte ens dela ut post typ.
Ja, men jag funderar, skulle det vara någonting som skulle... Det skulle ju behöva vara någonting som inte är så där, ska man säga... Alltså man kanske inte har så stort behov av att... Om det inte är så långt från ställe till ställe behöver man ju inte typ åka taxi. Mat är väl också som... Alltså dels finns det inte lika många matställen att beställa ifrån, och dels så är det ju också närmare liksom. Så de liksom två stora grejerna går väl bort lite liksom.
Men om man skulle ha riktig ride sharing, alltså inte det som Uber håller på med, utan... Tänker på till exempel, jag har ju varit mycket i Moskva. Kommer kanske aldrig åka dit igen, vi får se. Men jag har varit där mycket i alla fall. Förr var det så i Moskva att man kunde i princip vinka in vilken bil som helst. Eller om man stod ett litet tag och vinkade så var det någon bil som stannade. Och det var väl ofta någon gubbe som satt och kedjerökte i en lada. Det fick man stå ut med, men då kunde man... liksom för några rubel bli körd dit man önskade. Och det var ju alltid en liksom, det var ju alltid en förhandling då liksom, var det här på vägen för honom eller var det jättelångt fel liksom, då kanske man fick betala lite mer eller så sa han nej liksom.
Men fick man åka dit han skulle istället.
Men hur skiljer sig det här från typ svart taxi eller var det liksom
Jag tänker svarttaxi i Stockholm så som det var förr i tiden i alla fall. Det var ju ändå folk som någonstans gjorde det här, alltså jobbade med det. Stod på vissa ställen på nätterna för de visste att folk ville bli upplockade. Alltså i Moskva kunde man verkligen vinka in nästan vilken bil som helst.
Vadå, så ridesharing i Moskva var den här, vad säger man, idealbilden som Uber målar upp, att det är någon som bara råkar vara på väg åt samma håll som en som man kan samåka med?
Ja, det skulle jag säga. Men, alltså, men att naturligtvis kommer frågan om pengar in. Alltså, är det värt för mig att åka dit för de pengarna? Men, ja.
Ja, intressant. En sista grej är, jag tyckte bara det var intressant i sista stycket, att den här påstådda avsaknaden av bekvämligheter och så är någonting som växande kommuner i norr ständigt nervöst förhåller sig till i sin egen marknadsföring. Det tyckte jag bara var träffande, för det känns som att det är mycket sådär när man ser... Men det är ju ibland så att kommuner gör reklam liksom för att flytta hit. Liksom. Det är, och jag vet att jag har fått upp så här förslag på något så här sociala mediekonto som är typ så här, flytta till den här staden. Liksom, och där de, ja, det är mycket så här, göra content, göra liksom så här. Det är typ som Stockholm, alltså man riktar sig till stockholmare, typ unga stockholmare och bara så här.
Men det som är något att ha, det är bara
så. Ja, men alla vill, ja, men jag vet att det var någon sån här kampanj, det var någon reklam i tunnelbana här för ett tag sedan. Och att det är väldigt mycket så här att man säljer in det som att det är typ Stockholm fast typ men typ lite mer lugnt och mer natur. Eller liksom, jag vet inte, att man helt enkelt förhåller sig till storstaden på något sätt i sitt sätt att liksom sälja in eller liksom locka dit folk. Så här. Det är intressant.
Mm. Ja, men spännande. Kanske är svårt att slippa förhålla sig till det liksom, ja. Som mindre stad.
Ja, precis.
Men jag tyckte, alltså så här, slutklämmen, när de säger så här, det finns ingen avsaknad i norr. Det är bara att man tvingas ha relationer till de andra som lever där.
Mm.
Alltså så här, jag fattar typ hur skribenten menar. Men jag vet inte om jag håller med. Eller alltså, jag tänker att det kanske är mer sant i vissa sammanhang än andra. Alltså jag tänker typ med mataffärer. Att det är väl ett bra exempel på kanske där det lyckas. Att så okej, men man, om inte företagen liksom är intresserade av att vara kvar här. Okej, men då behöver vi skapa något utanför marknadslogiken för oss. Och samma så, man kanske inte, det kanske inte finns Uber för grävmaskin typ. Men ens polare med grävmaskin kommer ändå gräver.
Mm.
Men alltså, det blir nästan lite så att man slätar över typ riktiga glesbygdsproblem kan jag känna. Eller alltså, så här, man kan ju inte ha så en kompis som är ens apotek typ.
Nej, jag förstår vad du menar. Ja, att
det,
precis.
Så, det finns inget apotek på så 20 mils radie. Ja. Ja, men jag kan ringa min kompis. Han har nog lite receptbelagda substanser.
Ja, gud. Ja, nej,
det får inte bli något. Att chatta med vårdguiden eller vad det var.
Ja. eller så, nej, men nu ska jag föda barn. Det min kompis.
Är pensionerad barnmorska och kan ta hand om. Ja, nej, verkligen. Det är ju en superrelevant poäng. Liksom. Det får inte bli något substitut för liksom.
Ja, eller typ alltså, vissa grejer går väl att substituera.
Ja, det beror på vad det är. Liksom.
Och vissa grejer är liksom så att det krävs sån samhällig infrastruktur. Jag tänker att det är som BB Sollefteå typ. Att så, det har varit ockuperat i flera år sedan man la ner liksom, det BB:et.
Mm.
Och nu måste man åka aslångt typ, om man ska föda barnet. Så det går inte bara att starta upp. Liksom så lite förlossningsvård när man är så tio glada hejare.
Ska vi gå över till
ja.
Det vi alla väntat på. Antons inträde i TikTok-världen.
Just Anton, hur har det gått med TikTok? Hur känns det?
Alltså,
hur länge har du haft det nu?
Nu har jag haft det i en halvtimme typ.
Mm.
Nu ska vi se. Jag tänkte börja med att prata om. Jag såg en artikel i Expressen som handlade om ett TikTok-klipp med ett Foodora-bud som var ute och cyklade i snön. Och då fick jag en flashback till när jag jobbade som cykelbud 2017. Den 9 november så kom det enorma mängder med snö och ingen var beredd på det här. Stockholm var liksom lamslaget.
Låter som varje gång det är så här i Stockholm.
Ja, men 9 november är ändå liksom lite tidigare än vad det brukar komma.
Mm.
Och för oss på Move by Bike så var det liksom, vi satte verkligen heder i att komma ut med alla leveranser. Just också för att bilföretagen hade problem. Så att då kunde vi liksom visa att ja, men, vi klarar minsann det här. Jag tänkte visa en bild från som användes i vår marknadsföring där.
Intressant, så det var att man liksom också marknadsförde genom.
Och sen
alltså, ska vi beskriva bilden.
Det är två cyklister med de här, alltså det är också helt sjuka cyklar inom citationstecken.
Ja, det är alltså trehjuliga Radkutsche Musketeer heter de. Som kan lasta en 250 kilo.
Skitstor. Och sen är det två med vintermössor som inte har hjälm, ser ut som. Jag blir lite nervös.
Ja.
Och snöstorm, typ.
Just det. Och jag minns att den dagen, då var jag också ute och cyklade med en sån här. Och hamnade liksom i en snödriva med cykeln. Och så var det någon som stod från ett fönster på Östermalm och filmade mig. Så jag
upp på TikTok.
Ja, det, jo, men det kom, jag kunde inte hitta det, men men just den där känslan av att vara den här cyklisten i snön som folk antingen tycker att man är knäpp i huvudet eller att man liksom är beundransvärd och borde få högre lön eller så.
Hur kändes det?
Ja, men alltså för oss var det liksom en som sagt, det var, vi satte heder i att liksom komma ut med cyklarna och leverera den dagen. Och så att det var ju en kamp liksom, men det var också lite kul. Så att min chef var ute och trafikledde på längdskidor på Södermalm och så vidare. Men jag tänkte vi skulle gå över till TikTok och se vad folk skriver om.
Men liksom, vad var det för klipp? Det är bara någon man som är ute och försöker leverera någon sån djupfryst pizza typ i snöstormen, eller?
Jag vet inte vad han har i väskan.
Var den är så lär det bli kallt.
Ska vi se här. Ja, det
och det är typ snöstorm och...
Men det är snöstorm, han cyklar på en bilväg, det ser lite halvfarligt ut.
Texten på klippet är typ bussar ställs in.
Bussarna ställs in. Meanwhile Foodora, colon. Och jag läser lite kommentarer här så får vi se vad folk tänker om gigekonomin och folk som cyklar i snöstorm. Inte konstigt invandrare blir gängkriminella.
Vadå för dem?
Tvingas det cykla. Det är bättre att vara gängkriminell än att cykla i snöstorm. Det kan man ju hålla med om på ett sätt, kanske.
Det kan vara bättre betalt.
Ja, eller, och det kan vara farligare att cykla på en bilväg i snöstorm. Jag vet inte. Ja, så orättvist. De verkligen sliter på sitt jobb och ändå är det så lite betalt och dåliga arbetsvillkor.
Var det du som skrev det, Anton?
Nej. Jag har haft, som sagt, TikTok i en halvtimme.
Just sen. Det.
Det var rätt mycket sådana kommentarer.
Nej, men nu börjar jag gråta. Ja. Foodora, ge snubben en bil. Annars är det sista gången jag beställer från er. Smiley med solglasögon.
Det är en person med principer.
Ja.
Men det som är intressant är att det känns som att ibland rör man ju sig i, alltså när vi pratar om sånt här, alltså så här, vi som är så insyltade i detta och liksom vad vi tycker och tänker och sådär. Men det är rätt intressant att höra, alltså jag tänker, jag utgår från att alla som har kommenterat här inte är liksom jätteengagerade i gigfrågan i övrigt liksom. Men att ändå se liksom, ja, reaktionerna.
Men jag tänker, det väcker känslor, att, alltså bara att cykla på vintern väcker ju känslor, positiva och negativa. Men sen finns det också liksom så här hur folk resonerar kring gigekonomin. Det var det jag tänkte vi skulle liksom... Men stackare, de är så underskattade. Frågan är dock vad han gör ute på den vägen? Frågetecken. Ja.
Det blir viktiga frågor. Han borde ha cyklat på trottoaren då, eller? I tunnelbanan.
Förmodligen det enda som var plogat så att han kom fram. Är det en som... Jag vet inte om jag ska sluta beställa under vintern för att bespara dem eller beställa mer för att ge dem mer pengar. Ja, det är väl typiskt det, sån här, någon som försöker ha någon slags etiska
förhållning. Etiska dilemman.
Såg en gubbe sova i sin Foodora-bil. Och så gnäller kunden sen att pizzan är kall. Så kallat hederlig arbetare, respekt. Medan andra inte ens pallar ta sig ur sängen.
Ja, där hade vi en lite så... ja, jag vet inte.
Ja, men det är mycket moral på något sätt.
Liksom. Ja, verkligen. Flitens glöd ska värma arbetarna på vintern.
På vinterhalvåret beställer jag typ alltid med volt så att man kan dricksa budet. Alltså, det är lite moral i resonemangen ändå. Mm.
Det är mycket olika, tänker jag, personer som liksom vill lägga in olika saker. Antingen liksom att man är, det visar liksom på, jag vet inte, någon så kvaliteter som människa att vara ute och jobba när det är dåligt väder.
Ja, man kan väl liksom, om vi ska dela upp det i de så här, övergripande liksom, kategorierna av kommentar, typ. Skulle ju vara det, alltså lite så arbetsmoral. Taken, liksom.
Som är så på något sätt supportar arbetare men också på ett lite så toxic typ att det är så det som
så det här är idealet typ.
Det är bara de har bara ett värde för att de jobbar röven av sig typ. Om de skulle få ha det lite chill på jobbet så skulle det så sabba deras existensberättigande. Mm. Typ.
Ja, precis. Och sen finns det ju delen där man, alltså så, att man pratar om liksom, ja, men dåliga villkor och lön och liksom att man pratar om att bojkotta och så.
Ja, det känns som att det kanske finns flera varianter där också. Alltså mm. dels de som bara är så, what the fuck, de får dåligt betalt typ, eller de har ett käft jobb.
Mm.
Men det finns ju också de som känns som att de är lite mer så, men jag då? Jag och mitt dåliga samvete, hur ska jag förhålla mig till den här personen som har dåligt betalt?
Mm.
Vad är... Ja, jag vet inte, jag tycker att det kanske på något sätt är symptomatiskt för samtiden liksom, att så man uppmuntras bara att titta djupt ner i sin egen navel, men att så man ser någon typ som fastnat i en snödriva på jobbet och ser man så, oj, borde jag ladda ner Foodrappen?
Hur relaterar det här till mig och mitt liv? Ja.
Min personliga resa. Vad är den fjärde kategorin där? Joker? Är det den som har den här
tiden? Ja, skrattar. Inte skrattar så, högt. Skrattar högt är intressant. Och en busschaufför tjänar 3 gånger så mycket som han. Ja. Jag vill nog säga det att jag tyckte inte synd om mig själv när jag fastnade i snöstorm 2017. Och jag vet inte... Jag vet inte om jag tycker synd om den här killen på Foodora som cyklar. Men det känns inte som en bra arbetsmiljö och det känns inte säkert.
Nej, precis. För jag tänker också att, liksom, att cykla i snö, alltså det är inte som att det är jättehemskt. Typ. Alltså det kanske går lite långsamt, men det handlar väl snarare om så, får man något före? Får man betalt? Är man liksom stressad över att bli bestraffad typ om det tar för lång tid?
Mm.
Så att algoritmen rankar ner en för att man fastnade i en snödriva och leveransen var för långsam.
Vad händer om man halkar, eller liksom...
Just det, halkar och skadar sig och blir sjukskriven. Mm. Får man någon ersättning eller de här 12 timmarna i veckan som Foodora garanterar.
Mm.
Liksom, går man miste om resten av ersättningen?
Ja, det blev lite grejer att prata om.
Mm.
Det känns som att vi snackade lite fram och tillbaka om vad vi skulle ta upp. Men det blev bra.
Och vi måste ju också nämna att ni inte får missa vår julkalender som vi har.
Mm.
Den är ju samma poddflöde som den här podden.
Jag spelar en väldigt arg göteborgsk nisse, tomtenisse. Så det vill ni inte missa.
Ja, men jag
spelar dansk.
Jag spelar dansk såklart. Men jag tycker den tog sig verkligen så här avsnitt 2 med de här black metal-pysslingarna från Svalbard och så.
Ja, så stark pitch. Anton som dansk, Mina som göteborgare, black metal-pysslingar. Och vi pratade alltså om, vad heter den, Julen smälter isen.
Just det.
Ja. Vår adventskalender som kommer med ett avsnitt varje advent.
Mm. Yes. God jul.
Ja. God jul. God jul. Vi ses nästa år.